Hej och välkommen till Stadsutvecklingspodden. Podden för dig som är intresserad av hållbar utveckling i allmänhet och hållbar stadsutveckling i synnerhet. I den här podden så pratar vi om och väcker frågor kring allt som har med stadsutveckling att göra. Det här avsnittet handlar om kulturlivsanalys. Vad kan en sån ha för betydelse för stadsutvecklingen? Podden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö som är en samverkansplattform för Malmö universitet och Malmö stad. Och tanken är att forskare och de som jobbar med hållbarhetsfrågor i kommunen möts här. Byter tankar och idéer som leder till, ja, förhoppningsvis hållbar stadsutveckling. Och det är precis det den här podden också ska göra. Inspirera och väcka tankar och frågor. Och jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. Det är en mild underdrift att påstå att det är mycket att tänka på när man planerar förändringar i stan. En aspekt kan handla om kultur och betydelsen av kultur i staden. Kan kulturens möjligheter och utmaningar arbetas in i stadsplaneringen? Och kan kultur anses vara av värde för ökad social välfärd, kanske till och med ökad ekonomisk tillväxt? För att reda ut det här behövs kanske kulturlivsanalys. I både Stockholm och Göteborg så har man arbetat med kulturlivsanalyser. Och i Malmö har man precis börjat i stadsdelen Rosengård. Det här är ett samarbete mellan stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen. Och arbetet följs av forskare från Malmö universitet. Om arbetet med analysen kommer vi att ägna det här avsnittet. Och med mig så har jag Filip Tannemura från just stadsbyggnadskontoret och så Per Möller som är forskare vid institutionen för konst, kultur och kommunikation vid Malmö universitet. Välkomna!
Tack så mycket.
Sitter ni okej?
Ja.
Oh ja.
Vad bra. Ska vi göra så att vi börjar med att ringa in vad det där kulturlivsanalys egentligen är? Vill börja.
Det är ett planeringsunderlag som man antar fram ofta i samband med en planeringsprocess för ofta ett större geografiskt omland. Och det är väl ett underlag egentligen som ser på dels liksom vad är det för kulturnärvaro, vad finns det för kultur idag, vad finns det för potential att utveckla kulturen i framtiden och vilken infrastruktur också skulle kunna stödja den, och vad är det för typer av olika behov kopplat till det.
Omland, skulle det till exempel kunna vara stadsdelen Rosengård?
Det kan det vara. Ja. Och det kan skilja sig lite från gång till gång vad man väljer. Men ofta är det ett ganska stort geografiskt område. Så det är inte kopplat till en liten detaljplan, utan ofta kanske när man gör en fördjupad översiktsplan eller ett planprogram eller något lite större. Och då gör man det här ganska tidigt i processen.
Och hur tänker man att man ska använda den här analysen sen?
Nej, men man använder det som ett underlag för att bättre förstå förutsättningarna i nuläget. Vad gäller kulturen, vilka aktörer som finns, vilka målgrupper de når, vad de har för behov, vad de har för fysiska behov, till exempel vad gäller lokaler eller mötesplatser och sådär. Att förstå egentligen vad man ska kunna bygga vidare på eller stödja eller ja, så.
Vad säger Per?
Jag tänker att från forskarhåll så är det ju intressant att säga att just när man börjar prata specifikt om kulturlivsanalyser, och då kan vi följa det som en specifik slags process, ett specifikt dokument eller vad man ska säga i den kommunala organisationen. Samtidigt så samlar ju den här både processen och dokumentet upp lite mer, vad ska vi säga, spridda idéer om hur man på något sätt liksom kan förhålla kulturområdet till stadsutveckling. Som för min sida så är det också intressant att se just hur mycket av mer kanske spridda idéer som har funnits över längre tid också. Hur mycket av det faller in då i den här typen av process som kallas just specifikt kulturlivsanalys.
Gör man alltid det här när man tittar på en ombyggnad av en stadsdel?
Och se på kulturen? Alltså i viss mån brukar man ju ofta göra det. Men det är väl kanske ett mycket mer strukturerat sätt att göra det på. Och samla upp det. Man gör en mycket större analys. Så att jag skulle ju säga att man gör ju det i viss mån, men inte så mycket som man gör när man gör en kulturrisksanalys.
Och kulturförvaltningen då, stadsbyggnadskontoret, samarbetar ju kring det här. Och på vilka områden ska man samarbeta?
Alltså, jag kanske uppfattar det här samarbetet ganska mycket som att det är att konkretisera lite samarbetet in i planeringsprocessen lite mer specifikt. Att innan när vi pratade om kultur upplever jag att det kanske var lite mer svävande eller fluffigt, men att man nu kanske säger att man måste gå in och se på planeringsprocesserna från stadsbyggnadshållet och se vad man strategiskt ska involvera sig i processen för att skapa goda förutsättningar för att kunna planera kultur och planera för kultur. Så det är egentligen mycket att förstå planeringsprocessen och då samarbeta kring insatser, analyser, dokument tillsammans i det.
Det låter som väldigt mycket pappersarbete.
Det är det ju ofta. Det är ju liksom, det är sånt vi håller på med, men förhoppningsvis så blir det ju också något resultat som är bättre av det också i slutändan.
Det kanske låter som mycket pappersarbete för de som sitter då på förvaltningsstolarna, men det är ju inte pappersarbete för de aktörerna som det, man försöker liksom involvera i där, utan det är ju tvärtom väldigt hands-on kulturaktörer exempelvis som håller på med olika typer av verksamheter.
Jag tänkte på det, vilka är det man vill involvera då? Vilka riktar ni er till?
Alltså det är väl allt möjligt liksom. Det är väl allt från någon som är aktiv i kulturlivet till folk som bor i området och verkar i området, så att det är ju från en helhetsbild. Så det är massa olika.
Men förklara, är det så att man går ut och gör en slags inventering av?
Ja. Nej, men alltså, nu är det ju liksom en konsult som vi upphandlar för att göra själva utredningen. Men de är ju ute och intervjuar och på något sätt försöker liksom täcka upp lite olika delar av kulturlivet. Både från det fria kulturlivet till större aktörer som bibliotek och liksom föreningslivet och sådär. Man försöker få en hyfsat heltäckande bild så gott det går. Och försöka förstå liksom hur de ser på situationen och vad deras förutsättningar är för att verka idag, vad de tycker saknas, kan stärkas och sådär. Och så är det ofta lite detektivarbete också, som det var för dem, att man pratar med en aktör och frågar med dem liksom, vilka tycker ni är viktiga aktörer att prata med här, och så får man ett nytt namn och sen letar man sig vidare tills man börjar se att det liksom är mättat, att man börjar höra samma namn igen liksom. Så att det är lite så de har gått tillväga för att
jag tänker att där kan ju också olika intressen stå mot varandra. Att här är en förening till exempel som är superstark och har en tongivande kraft.
Ja.
Och så kan de, hur kan man liksom hjälpa de andra då som kanske också är betydelsefulla? Vad säger Per?
Jag tänker att det här får man ju också förlita sig på. Alltså konsulten i det här fallet, det vill säga att det faktiskt är en kompetens som man besitter när man gör den här typen av uppdrag. Att man faktiskt kan urskilja alltså hur man ska faktiskt gå tillväga för att få ett så bra underlag som möjligt. Naturligtvis finns den risken alltid att vissa aktörer kanske är mer dominanta än andra, och även så att vissa aktörer kanske får lite väl stort utrymme i förhållande till vad de faktiskt gör och så vidare. Så där. Det kan man ju se många exempel på i olika fall.
Jaså, vadå?
Nej, men jag bara tänker, alltså om vi pratar lokalt i något, så tänker jag ju på liksom de planerna som länge fanns och kanske en viss man finns kvar kring Norrsorgen friområdet. Där man ju i tidigt skede pratade om kultur och kulturaktörer ganska mångfacetterat, men där det kanske mer och mer smalnades av till just några specifika aktörer i form av konstnärer just. Och då, inget ont om dem. De har gjort väldigt mycket viktigt arbete i den processen och så vidare. Men just att det kändes som att en stor bred fråga om kultur blev liksom insnävat till att handla om några specifika aktörer.
Alltså det är en fråga som vi har pratat om ganska mycket i gruppen liksom, kring målgrupper och lite, liksom, vilka glasögon har vi och hur ska vi vikta olika aktörer och sådär. Så att få en total representativitet är ju lite omöjligt, men vi försöker att gå in med en så medveten blick på det vi kan. Så att man får en hyfsad helhetsbild också av olika aktörer och hur de ser på varandra. Att man inte bara pratar med två aktörer och köper deras världsbild över hur läget är, utan man försöker bredda det och prata med aktörer som representerar olika sektorer eller intressen eller målgrupper och så.
Är ni som forskare med och påverkar det också? Eller har ni bara det här örnperspektivet och kollar in vad som händer? Eller är det så att ni kan säga, ja men hörni, där på stadsbyggnadskontoret, nu har ni ju för stora öron åt det hållet, ni borde ju kunna rikta lite mer dit.
Jag vet inte vad Filip säger. Men örnperspektiv skulle jag nog inte säga att vi har överhuvudtaget. Därför att det är väl en metafor som jag kanske inte alls gillar.
Berätta hur skulle, ni gör då. När
att
ni...
vi skulle vara så distanserade liksom, högt ovanför. Nej men alltså lite både och. Vi har ju inte haft inflytande på om vi pratar nu den här kulturlivsanalysen som har gjorts och håller på att utvecklas ännu mer liksom, i fallet med Rosengård. Det är ju inte, det är ingenting som vi har varit inblandade som sådana i. Däremot så har vi ju haft möjlighet liksom att komma med inspel i de diskussioner som vi har haft sinsemellan i olika typer av arbetsgrupper. Det är klart att vi har kunnat få se lite grann hur farten ser ut och underlagen och sådär. Och då kan vi utifrån vårt perspektiv åtminstone trycka på några saker som vi anser viktiga. Och sen så är det ju slutändan ändå upp till beställaren och liksom se vad som får plats, eller vad man ska säga.
Ja, men alltså forskarna har varit med på arbetsgruppsmöten i många fall, och liksom de är ju dels där mest för att lyssna, men de har ju också deltagit aktivt och kommit med reflektioner eller inspel och sådär, och de har ju liksom, de inspelen har ju också letat sig in i vi har tagit med det in i arbetet också, så att i någon mån har de ju också suttit med liksom lite grann, samtidigt som de också är lite tillbakadragna och lyssna aktivt liksom, till sin forskning.
Som örnar. Som örnar. Ja. Nej, men framförallt bara betona just att det är inte vi som har liksom utfört kulturlivsanalysen och sådär. Utan det är ju en konsult.
Vad kan ni bidra med då?
Vad vi kan bidra med är väl just alltså perspektiv. Det vill säga att se på frågor om kultur och stadsplanering i olika former av sammanhang. Och att man ska liksom kunna titta på de här sakerna och hålla mycket i huvudet naturligtvis. Och det är väl det som vi framförallt, tänker jag, har försökt jobba med. Att vidga bilden av vad det här handlar om. Att kanske titta på det utifrån andra liksom utsiktspunkter än vad som är möjligt för någon som sitter på stadsbyggnadskontoret eller för någon som sitter på kulturförvaltningen. Mm. Och att kunna starta diskussioner som möjligtvis inte hade kunnat liksom startas annars om vi inte hade mötts på sånt sätt.
Du lyssnar på Stadsutvecklingspodden, idag om kulturlivsanalys i stan. Gäster är Filip Tannemura, stadsbyggnadskontoret Malmö stad, och Per Möller som är forskare vid institutionen för konst, kultur och kommunikation vid Malmö universitet. Per, ni har arbetat i någonting som kallas för forskningscirklar.
Ja.
Vad är det?
Det är, alltså på ett väldigt konkret plan så är det precis vad det låter som. Något som för tankarna till en studiecirkel där människor träffas och diskuterar gemensamma angelägenheter. Från vår sida så har det ju handlat just om vad jag var inne på tidigare, att kunna erbjuda egentligen en möjlighet till att få ett vidgat perspektiv, andra synsätt och kunna skapa diskussion mellan olika involverade aktörer i den här typen av arbete. Så det, och då har vi valt att kalla det forskningscirkel just. Men just att med grundtanken att det faktiskt ska fungera just som en form av mötesplats där vi sätter liksom någon form av agenda, att nu ska vi prata om just de här tematikerna kring det liksom mer flytande ämnet om kulturlivsanalyser. Och på så sätt försöka helt enkelt komma vidare med arbetet och väcka liksom nya frågor, vad det faktiskt innebär att bedriva ett sånt här form av arbete.
Mm. Jag nämnde det att det är ett samarbete det här mellan stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen. Och det låter ju väldigt fint det där, att man ska samarbeta och så. Men vi vet ju också att det innebär mängder med utmaningar. Eller vad säger du, Filip?
Alltså, ja, det kan du finna. Jag tycker inte det samarbetet har varit så mycket friktion i det. Men det är klart att vi har ju kanske, vi ser mer på liksom konkret ganska liksom de processerna vi har som är ganska tekniska, Och ibland så kanske det finns begränsningar i hur mycket vi kan klämma in i de processerna. Ibland liksom, det kan ju vara en utmaning att bara hitta varandra och förstå liksom vad det är vi kan göra och inte kan göra och lite så. Medan kanske kulturförvaltningen har en önskan om att kunna liksom få in så mycket som möjligt av deras perspektiv in i våra processer. Så det är väl det som är en utmaning, men annars tycker jag att det generellt fungerar ganska bra.
Vad kan man dra för lärdomar, eller vad har ni dragit för lärdomar av det?
Av samarbetet mellan kulturförvaltningen? Mm.
Många. Men jag tänker också att det kan vara värt att just påpeka att visserligen är det här ett samarbete mellan två förvaltningar, men det är också tanken att man tillsammans ska liksom hitta med kulturlivsanalysen nya samverkansformer med, även med andra aktörer. Så att det inte enbart är två förvaltningar som på något sätt ska liksom kunna jobba ihop.
Nej, utan samarbete med också föreningarna och hitta de där samtalen, tänker jag.
Ja, men då även inte bara liksom vem som är målgruppen när man gör kulturlivsanalysen, utan vem som är målgruppen sen när den är gjord. Det vill säga att man ska liksom med hjälp av den kunna hitta nya samarbetsformer med privata fastighetsägare och med de offentliga aktörerna och då de här aktörerna som man har kunnat identifiera som nyckelaktörer på plats.
Precis, alltså det är väl kanske liksom en sak som är intressant. Det är väl också att det är väldigt tydligt att man måste gå ner lite grann i verkligen att förstå varandras processer och förutsättningar för alla aktörer. Oavsett om det är kulturförvaltningen och stadsbyggnadskontoret eller en konstnär i en ateljé. Du måste förstå liksom vad deras ekonomiska förutsättningar är, liksom vad det, liksom allas olika behov, för att sedan kunna hitta vad det konkret finns för möjligheter att kunna samverka, eller vad det också finns för punkter där vi inte är överens eller har svårt att samverka. Och det är lite, liksom det är det som jag tänker är intressant i alla de här samverkan på olika sätt, att vi behöver identifiera det och förstå förutsättningarna för respektive aktör för att kunna konkretisera.
Jag tänker att det kanske inte är så att man kan samarbeta kring allting, utan att man måste faktiskt bara lära sig att acceptera att ja, men så här ser din verklighet ut och min, men vi kommer ändå kunna koexistera för att
Jo, men det är väl det som vi har pratat ganska mycket om under tiden som vi har gjort den här typen av forskningscirklar och så vidare, att alltså det kanske mest intressanta, inte bara utifrån ett forskarperspektiv utan även för de inblandade andra aktörerna. En av de mest intressanta sakerna är ju faktiskt vilka konfliktlinjer som uppstår i det här. Alltså det är snarare de som är intressanta än när samarbete fungerar bra. Det är väl jättebra om människor kan samarbeta kring gemensamma mål, men oftast i den här typen av diskussioner så är det ju en mängd olika uttalade eller outtalade konflikter som kommer upp till ytan. Och att jag tycker vi har jobbat ganska aktivt både från forskarhåll och även liksom med från en förvaltningsposition att verkligen försöka belysa de här konflikterna.
Och varför är det så bra att belysa konflikterna?
Därför att för det första måste man ju vara varse om dem. Man kan inte låtsas om som att de inte finns, för då kommer man liksom aldrig vidare, utan då fortsätter man kanske snarare att liksom bara leta efter de allra lättaste samarbetsutvägarna. Och det blir ju kanske sällan någonting spännande och bra av det.
Jag tänker också att liksom inom kultur är så himla brett, och det finns också liksom kanske den kulturen som vi direkt kan liksom eller kommunen kan vara en part i att vara mål, alltså vi planerar den själva eller äger den kulturen. Så kan det finnas kulturyttringar som kan vara mer kontroversiella, som liksom där vi kan bidra möjligtvis till att skapa förutsättningar för det, eller att vi kanske säger att vi inte tycker det är önskvärt. Men det är också liksom på något sätt att kunna bli medveten om det och vad som kan rymmas till exempel inom något som en fastighetsförvaltare kan få någon sorts ekonomisk lönsamhet i, men vad som också inte ryms inom det. Och då blir också frågan liksom, hur ställer sig en offentlig aktör inför det? Ska vi stötta det? Ska det offentliga då gå in och stödja det på något sätt så att det kan finnas kvar om det inte finns kommersiella förutsättningar? En massa sådana här frågor, liksom, alltså vad är det för kultur som ryms inom vår analys och vad ryms inte? Mm. Jag tror också det är viktigt att förstå det och ha en medvetenhet om det för att kunna planera för kulturen.
Jag nämnde att Stockholm och Göteborg har varit inne på den här banan. Rätta mig om jag har fel, men varför har det dröjt i Malmö? Varför har man inte gjort det här tidigare?
För det första ska jag väl bara säga, innan Filip kan säga någonting om specifik kulturlivsanalysen, men just det här, om man tittar på detta som också en form av liksom samlingsbeteckning för någonting större, alltså olika former av idéer om hur ett lokalt kulturliv kan förhålla sig till stadsutveckling. Då, jag menar, den diskussionen har funnits i åtminstone 25 år i Malmö. Liksom, det är ganska tydligt att just kulturförvaltning, stadsbyggnadskontoret inom kommunala organisationerna har försökt hitta fungerande samarbetsformer och sådär. Och det har funnits en mängd olika tankar kring detta. Sen när det kommer till just att man väljer att bedriva någonting som kallas för kulturlivsanalys, där är det ju möjligt att Stockholm och Göteborg har gjort det.
Så det här är mer etiketterande, menar du? Det här, för det här,
men på ett sätt är det. Mm. På ett annat sätt så är det ju såklart att det är en etikett på en väldigt specifik typ av process.
Mm. Håller du med, Filip?
Ja, det gör nog. Det har funnits liksom projekt med cultural mapping och allt med, alltså det kallas olika saker. Men det har gjorts i Malmö för 10 år sedan. Eller liksom, alltså,
så ännu mer. Jag lovar, 25
år. Ja, men det tror jag också är mycket längre än så.
Jag håller med om det.
Mm. Men hörni, hur tar man arbetet vidare nu då? Hur liksom... Eller det har bara fortsatt. Det bara fortsätter.
Fortsätter väl på olika sätt. Jag vet, hur fortsätter det för er på kommunen?
Alltså, kulturlivsanalyserna har vi liksom hållit på med ett pilotrunda där vi gjort en analys i Rosengården, som planerar vi att göra en ny analys i Nyhamnen i höst. Samtidigt med det tar vi också fram något sorts liksom underlag lite grann för hur ska vi jobba med kulturlivsanalyser och hur ska organisationen runt det se ut och hur ska det finansieras, lite sådär. Efter de runderna så är ju liksom pilotfasen av kulturlivsanalyserna färdig, och sen kommer vi ju börja liksom jobba med det i vårt linjearbete och göra nya analyser. Men jag tänker också att det är ett konstant lärande kring det här också. Hur man ska göra de här analyserna, liksom vad utfallet blir, hur det blir kopplat till olika processer och liksom hur det har lyckats att förankras med aktörerna där. Liksom, jag tror att det är ju nästa fråga egentligen, hur man kan jobba med att införliva kulturlivsanalysen och jobba med det som ett underlag som ska vara levande.
Så att det blir konkret sen, menar
du? Så att det blir konkret.
Mm. Mm. Och kommer forskningen att fortsätta följa?
Alltså på ett eller annat sätt så kommer den göra, nu kanske den inte kommer fortsätta exakt under den, på den sättet och under de formerna som vi har jobbat med det senaste året. Så. Utan vi är väl också inne i en fas att okej, nu har vi liksom samtalat och beforskat det här på olika sätt. Nu när det faktiskt har gjorts en pilot, då är det ju liksom ett annat skede. Så att från vår sida, liksom från forskarhåll just nu, så handlar det lite grann om att samla reflektioner och de tankar som har väckts under den här processen. Och inte, alltså vi vill ju inte säga att vi ska avrapportera, för att vi försöker ändå levande hålla det här lite grann. Liksom. Men just att kunna kanske lämna skedet där vi ändå har försökt väcka ett visst antal frågor. Och sen så blir det ju jätteintressant såklart att på något sätt följa vad innebär det när en sån här process faktiskt förhoppningsvis då blir en del av det mer reguljära arbetet.
Att det blir konkret?
Ja.
Mm. Det har väl varit konkret på olika sätt även innan.
Nej, men man kan se det då, menar jag. I Nyhamnen till exempel. Eller på Rosengården.
Mm.
Ja, jag håller tumme för att vi kommer att se det konkret också.
Ja.
Ska vi säga så, hörni?
Ja, absolut.
Mm.
Tack så hemskt mycket.
Tack ska du ha.
Filip Tannemyra, Malmö stad, och Per Möller, Malmö universitet. Stadsutvecklingspodden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö. Det är produktionsbolaget Umami som producerar, och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin.